Välkommen till Radio Maranata och det här som är den tionde delen i serien som jag har gående om Daniels bok. Om jag ska vara helt ärlig så trodde jag faktiskt att vi skulle bli färdiga med Daniel på 10 delar. Men det visar sig att vi är inte ens halvvägs, så vi får se hur långt det går. Jag hoppas i alla fall att det här är intressant för dig som lyssnar och att det är lika intressant för dig kanske till och med som det är för mig som förbereder programmen. Jag tycker att det här är ett otroligt intressant ämne. Och vi har kommit fram till den andra delen av Daniel 5, kapitlet om Belsassars gästabud. Började med att tala om det förra gången. Det här är ju inte riktigt en söndagsskoleberättelse kanske, men det är ändå en relativt känd text. Det handlar om den här skriften på väggen, och förra gången så kom vi fram till att en hand ifrån Gud skriver en text på en vägg, och kungen kallar till sig alla sina vismän för att tolka det här. Och vi ska se nu hur det gick. Jag heter Paulus Eliasson och du lyssnar på Radio Maranata. Nu läser vi Daniel kapitel 5 från den 8:e versen om hur det gick då Babylons vismän skulle tyda skriften på väggen. Det står så här. Från den 8:e versen. Då kom kungens alla vise in, men de kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. Kung Belshazzar blev då ännu mer förskräckt. Färgen försvann från hans ansikte och hans stormän var bestörta. Men när drottningmodern fick höra vad kungen och hans stormän hade sagt, kom hon till festsalen. Där tog hon till orda och sa, må kungen leva för evigt, låt inte dina tankar skrämma dig, var inte så blek. I ditt rike finns en man med heliga gudars ande i sig. På din fars tid visade han sig ha insikt och förstånd och en vishet lik gudarnas vishet. Din far, kung Nebukadnessar, satte honom främst bland spåmännen, besvärjarna, kaldéerna och stjärntydarna. Din far kungen gjorde så eftersom Daniel, som kungen gav namnet Belteshazzar, hade en enastående ande, klokhet och förstånd och skicklighet att tyda drömmar och lösa gåtor och reda ut problem. Låt därför nu hämta Daniel, han kommer att ge tydningen. Så långt texten det fram till vers 12. Och varför kunde inte de här vismännen tyda skriften? Det står det att de vise kom in, men de kunde varken läsa skriften eller tyda den för kungen. Från Daniels tydning senare i texten så verkar den ha varit skriven på arameiska. Och det var ju språket som var liksom det vanliga språket där, lite som engelska för oss. Det var ett lingua franca som man kallade det för. Så det verkar ha varit någonting övernaturligt som hindrade dem från att förstå texten. Alternativt att texten helt enkelt är så kryptisk och så oförståelig att de inte kunde förstå det som stod där. Att de läste det men de kunde inte tyda ut, eller de kunde inte få någon samstämmighet i vad det kunde tänkas betyda. I alla fall än en gång, vismännen går bete, ett återkommande tema i alla fall i Daniels bok. Och så då dyker den här drottningmodern upp. På arameiska så står det drottningen, men det är antagligen inte tal om Belshazzars egen hustru utan om hans far Nabonidus hustru. Jag gick igenom den här historien och lite om de olika kungarna och så förra programmet. Jag ska inte göra det igen. Men och anledningen att jag säger det är dels att det står redan tidigare att Belshazzar redan hade hela sitt harem närvarande. Sina hustrur och bihustrur står det. Plus att den verkliga härskaren var ju då Nabonidus. Och som jag sa i förra programmet, drottningmoden kan i så fall ha varit Nebukadnessars dotter och i så fall då Belshazzars morfar. Texten säger din far Nebukadnessar, men man ska komma ihåg att arameiskan har inte ett eget ord för farfar eller morfar, utan det var det vanliga sättet att uttrycka sig på både för far och farfar, att man sa din far både om sin far och om sin farfar. Och det är lite signifikativt. Det är intressant för den här historien att det är just en kvinna som är, ska vi säga, visdomens och kunskapens röst i den här situationen. I ordspråksboken så beskrivs visdomen just som en kvinna. Och i ordspråksboken 31 så kan vi läsa hur kung Lemuels mor ger honom vägledning. Det sa jag lite om förra programmet när jag nämnde det här med att för att kung Lemuels mor sa att det anstår inte en kung att dricka starka drycker. Någonting som då kommer igen här i berättelsen om Belsassar. Men så visdomen är personifierad ofta som en kvinna. Men samtidigt så är det någonting alarmerande med ett land där de som är anställda som vismän är helt villrådiga. Och en äldre kvinna är den enda som kan visa vägen. Kungen gör i byxan bokstavligt talat. Men hans mor här ber honom att kalla på Daniel. Och det gör han. Och det verkar som att Daniel har varit bortglömd i Belsassars hov. Men nu kommer han. Och vi ska läsa nu. Det blir ett ganska stort stycke text här som jag ska läsa nu. Ifrån den 13 till 24 versen. Där står det så här. När Daniel hade förts till kungen tog kungen till orda. Är du Daniel, en av de judiska fångarna som min far kungen förde hit från Juda? Jag har hört talas om dig, att gudars ande bor i dig och att du har visat dig ha insikt och förstånd och utomordentlig vishet. Nu är det så att de vise och besvärjarna har förts hit till mig för att läsa denna skrift och tyda den för mig. Men de kan inte tyda den. Men om dig har jag hört att du kan ge tydningar och reda ut problem. Om du kan läsa skriften och säga mig vad den betyder ska du bli klädd i purpur, få en guldkedja runt din hals och styra som den tredje i mitt rike. Då sa Daniel till kungen, du kan behålla dina gåvor och ge dina belöningar åt någon annan. Jag ska ändå läsa skriften för kungen och ge tydningen. Åt din far Nebukadnessar, o konung, gav den högste guden rike och storhet, ära och härlighet. Inför den storhet som Gud gav honom darrade människor av alla folk, stammar och språk i skräck för honom. Vem han ville dödade han, och vem han ville lät han leva. Vem han ville upphöjde han, och vem han ville ödmjukade han. Men när hans hjärta förhävde sig och hans ande blev stolt och övermodig, då störtades han från sin kungatron och blev fråntagen sin ära. Han blev utstött från människor och hans hjärta blev som ett djurs. Han måste bo bland vildåsnor och äta gräs som en oxe, och hans kropp fuktades av himmelens dagg ända tills han insåg att Gud den högste råder över människors riken och upphöjer vem han vill till att härska över dem. Men du, Belshazzar, hans son, har ändå inte ödmjukat ditt hjärta trots att du visste allt detta. Du upphöjde dig mot himlens herre och lät bara fram kärlen från hans hus inför dig. Du och dina stormän, dina hustrur och bihustrur drack vin ur dem, och samtidigt prisade du dina gudar av silver och guld, koppar, järn, trä och sten, gudar som varken ser eller hör eller vet något. Men den Gud som har din ande och alla dina vägar i sin hand, honom har du inte ärat. Därför har han nu sänt denna hand och skrivit detta. Slutcitat. Och Daniel, han är ju här då en äldre man. Om han var i, ska vi tänka oss, i mitten av tonåren då han kom till Babel, så kan man räkna ut att han antagligen var runt 80 år gammal här. Så både drottningmodern och Daniel hör till, ska vi säga, den äldre garden, som inte längre är lika intressanta för en betydligt då yngre Belshazzar. Det är ett känt mönster, både i historien och i nutiden, att den äldre visdomen kastas ut och att det följer ödeläggelse i spåren. Daniel låter sig heller inte smickras eller lockas av de kungens gåvor. Det visar sig att han är en man med stark integritet och det är någonting som Belshazzar inte verkar kunna förhålla sig till helt enkelt. Sen så berättar då Daniel om kung Nebukadnessar, alltså det som vi då har läst i kapitel 4 i tidigare program. Jag ska inte säga så mycket om det, men i förra programmet så sa jag att det finns en koppling mellan kapitel 4 och 5 och det understryks också väldigt tydligt i den här texten där Daniel säger Nebukadnessar, han var också högmodig, precis som du. Nebukadnessar, han ödmjukade sig, men det har du, Belshazzar, inte gjort. Nebukadnessar förnedrar inte människor på det sättet som du har gjort, eller Gud också på det sättet som du har gjort. Och han dristar sig till och med att tala emot de här gudarna som man tillbad där under den här festen. Och han säger att de här gudarna varken ser eller hör någonting. Och det verkar som att, ja, alltså, jag vet inte om jag hade vågat tala så till en kung som har liv och död i sin hand. Men Daniel, han har helt enkelt ingenting att förlora. Han vet att perserna är på väg. Han vet att de kommer i natt. Han har redan förstått vad det här handlar om. Så han har helt enkelt ingenting att förlora. Om han blir dödad den här kvällen så blir han dödad den kvällen. Men ska vi se då på vad det var som stod på väggen. Vi läser där det står så här. 25-28 är verserna. Så lyder skriften som är tecknad här. Mene, mene, tekel, ufarsin. Här är vad orden betyder. Mene, Gud har räknat ditt rikes dagar och gjort slut på det. Tekel, du är väg på en våg och funnen för lätt. Peres, ditt rike är delat och gett åt meder och perser. Så nu kommer det riktigt spännande här i texten. Alltså betydelsen av skriften på väggen. De här tre välkända orden, mene, tekel och ufarsin. Och vi ska säga lite om vad de här orden betyder och vilka olika djup som finns i det här. I den här texten så repeteras ju ordet mene två gånger. Theodotion, som var en judisk skriftlärd som översatte Bibeln från hebreiska till grekiska på 150-talet efter Kristus. Han hade bara mene en gång i sin text. Jag vet inte om det betyder någonting för vad originaltexten säger. Men det som är intressant med mene är att det har en slags dubbel betydelse. Det kan nämligen både betyda det som Daniel säger här, alltså att räkna eller mäta. Han säger här vad orden betyder. Gud har räknat. Det ordet är mene. Så det kan betyda räkna eller mäta. Men mene användes också som en vikt på metaller, till exempel guld. Det är lite som när engelsmännen talar om ett pund. Ett pund är ju en vikt, men det är också en myntenhet. Och en mene eller en mina, det var cirka ett halvt kilo, ett drygt halvt kilo. Du kan ju läsa i Lukas kapitel 19 så har Jesus en liknelse om tre tjänare som får 10 pund var. Och ordet på grekiska där är just detsamma, det är mina. Mna heter det på grekiska. Så mina är en ganska hög vikt för guld skulle man kunna säga. Ett halvt kilo guld, det är inte jättemycket, men det är ganska mycket. Det är värt sin vikt i guld, håller jag på att säga, men det är det naturligtvis. Det är värt ganska mycket. Och samtidigt så betyder ordet, som precis som Daniel säger, just räkna. Och han säger att det betyder att Belshazzars rikes dagar, alltså Babylons dagar, är räknade. Och än en gång, det här handlar då om Guds suveränitet. Han är den som har letat fram vågen som nu väger Belshazzar i sin hand. Och den handen har väldigt dåliga nyheter. Och när jag läser den här texten så får mig att tänka på några ordspråk från ordspråksboken. I ordspråksboken kapitel 21 så står det så här från den första versen. Kungens tankar är som vattenflöden i Herrens hand. Han leder dem vart han vill. Var och en tycker att hans vägar är rätta, men Herren prövar hjärtan. Att handla rätt och rättfärdigt är mer värt för Herren än offer. Stolta ögon och högmodigt hjärta, de gudlösas lykta är synd. Här säger han alltså, Herren pröva hjärtan. I andra bibelöversättningar så står det, Herren väger hjärtana. Och hade Belsassar tagit till sig av Salomos visdom i den här texten, och som vi har sett i kapitel 31 också, så kanske hans öde som kung hade sett helt annorlunda ut. Herren prövar, Herren väger, Herren mäter, och det är han som har standarden. Det är han som bestämmer vad som är standarden för det här, den här vägningen, om man säger så. Ska vi se på det andra ordet här, tekel. Mene, mene, tekel. Och om du reser till Israel idag och betalar med den lokala valutan i Israel, så heter den shekel, eller shekel chadash på hebreiska, ny shekel. Och det kommer från samma ord som det här arameiska tekel. En tekel eller shekel, det är en 60-del, eller vad det är då på den tiden, så var det en 60-del av en mina. Så om en mina var ett halvt kilo, så är det här ungefär 10-12 gram. Det är alltså ett betydligt lägre värde. Så det ligger en devalvering, skulle man kunna säga, i skillnaden mellan de här orden. Först skriver han mina, så skriver han shekel eller mene. Och tekel. Så först har det ett ganska högt värde, och sen så får det ett betydligt mindre värde. Det är lite som om Gud hade skrivit på väggen 500 lapp, krona, 50 öring. Det är ett devalverat värde. Så det är en av sakerna som man ska ha med sig här, som ger mening till det som Daniel säger. Och Daniel tar fasta på den andra betydelsen av tekel, eller shekel, som betyder att väga eller vikt. Och han säger att Gud har vägt Belshazzar på en våg och funnit honom vara för lätt. Du är vägd och funnen för lätt. Och än en gång så är det Guds standard som Belshazzar ställs inför. Med all sin rikedom, med all sin makt, med hela sitt harem och allt han äger och har, så vägde Herren honom och fann honom för lätt. Han var inte en mina, han var inte en shekel, han var inte ens en farsin. Det påminner lite om något som jag var med om här i Rumänien för några år sedan. Då hade vi en mataffär, och i den här mataffären så hade vi en våg som vi vägde frukt och grönsaker på. Och varje år så tog jag med den här vågen till en statlig institution i Rumänien där de kontrollerar vågen så att det inte är något fel på den. De hade då standardvikter som de tog fram väldigt försiktigt, och så ställde de vågen på 100% rakt bord och satte på de här olika vikterna. Och den måste kontrolleras helt enkelt. Om någonting var fel så måste det kalibreras. Om det stod 1,001 kilo så var det fel på vågen och inte på vikterna, för att det var de som var facit helt enkelt. Och så är det med Gud. Det är han som är facit, det är han som är standarden. Det är han som väger, som mäter, som räknar. Och hans våg, den ljuger inte. I Norge så brukar man ibland, det är lite gammalt ordspråk, men om någonting inte funkar som det ska, så säger man ibland att det där, den går som höjväkta på moss. Alltså den funkar som hövågen på moss. Som var en våg där bönder vägde sitt hö innan det såldes då inne i moss. Men folk litade tydligen inte på den här hövågen på moss. Men Gud, som vi läser här i texten, har en sann standard, medan vi människor ofta väger som hövågen på moss, för att säga det så. Om vi tar det sista ordet då, jag nämnde det här farsin eller peres. Det är två olika sätt att uttala det på bara. Uet i ufarsin, det är så mene mene tekel ufarsin. Uet, det är bara ett bindeord som betyder ungefär och. Så det kan vi bara konstatera och gå vidare. Farsin eller parsin, det har flera betydelser. Dels betyder det, som Daniel säger, att dela, ett verb. Men farsin är också ett substantiv, och då betyder det en halv. Alltså en halv shekel. Lite som vi delar in kronor i ören, så kunde man dela in shekel. En shekel kunde man dela i to farsin. Så en farsin var alltså ett ännu mindre värde, runt 5-6 gram av den metallen som den representerade. Så det är ännu en devalvering. Och dessutom så liknar ordet parsin då också på ordet, det arameiska ordet paras, som betyder Persien. Så jag tror att Daniel använde hela det här perspektivet för att fånga betydelsen av skriften på väggen. Mina, shekel, farsin, det är devalvering. Mina betyder räkna, shekel betyder väga, och det talar om att Gud har gjort en noggrann uträkning. Farsin betyder både att dela, men det är också ett poetiskt ordspel då på perserna, Babylons fiender som stod för dörren. Och därför så ger Daniels tolkning verkligen mening. Han vågar säga det som ingen visman vågade säga, även om de kanske till och med kunde ha förstått både text och mening. Han säger: Belsassar, dina dagar har nått sitt slut, och den suveräne guden som härskar över allt, han har sagt att din stolthet, ditt högmod, ditt gudsförakt och din synd har fått sitt slut. Domen är här, ditt rike ska tas ifrån dig och det ska delas mellan meder och perser. Så hur reagerar Belsassar då? Nu har han hört det här. Reagerar han med likgiltighet? Reagerar han med ilska som kungarna på den här tiden tydligen väldigt ofta gjorde? Eller reagerar han med uppgivenhet? Det, så här står det i Daniel 5 från den 29 versen. Då befallde Belshazzar att man skulle klä Daniel i purpur, hänga guldkedjan om hans hals och utropa honom till den tredje i riket. Samma natt dödades Belshazzar, kaldéernas kung, och meden Dariavers tog emot riket när han var 62 år. Det var texten här, och en intressant detalj som jag bara ska ta med. En mina, en shekel och en farsin. Om du tar en mina, en shekel och en farsin och så räknar du om det värdet till shekel, så är det likt 61,5 shekel. Dariavers, eller Kyros som han är mer känd som, han tog då över Babylon, står det här, när han var 62 år. Som är överraskande nära det värdet som också är i mina, tekel och farsin. Jag vet inte om det finns en koppling här, men jag har i alla fall läst judiska rabbiner som har sett det här som en koppling. Så jag vill i alla fall nämna det, att det finns en till tolkningsgrund här. Och det här är ju en historisk händelse. Det finns berättelser om att generalen Ugbaru från perserna sänkte Eufrates vattennivå så mycket att de kunde komma in i staden på grund av den låga vattennivån. Eufrates gick genom Babylon, och därför så kunde de då överraska staden och palatset från insidan. Det vi i alla fall vet är att den 16 oktober år 539 f.Kr. så var staden helt intagen. Men det här är också en profetisk händelse. Och i den betydelsen så är det så att mönstret som vi ser i det här kapitlet, det är någonting som upprepas genom hela historien, globalt och individuellt. Gud är inte bara den som vägde Belsassar på en våg, han väger oss alla. Han räknar, han vet, han ser, han känner och han kommer att döma precis. Ingen kommer att bli orättfärdigt behandlad, inget land och ingen människa. De länder som premierar och prisar det som Belsassar gjorde, nämligen sexuell omoral, utnyttjande av andra människor, rikedom, makt, premierar det framför omsorg för fattiga och svaga, de kommer att få sin dom. Jesus talar om det till exempel i liknelsen om fåren och getterna i slutet av Matteus evangelium. Och i utgångspunkt så är det både betryggande och oroväckande. Det är betryggande därför att vi kan veta att all orättfärdighet kommer att få sin rätta dom. Det finns ingen stöld, ingen våldtäkt, inget våld, inget mord genom hela historien som Gud inte känner till. Och han kommer att döma rättfärdigt. Det är en tröst. Samtidigt så är det naturligtvis oroväckande för dig och mig därför att vi är syndare. Domen är på väg mot oss, och frågan är: var vi står någonstans. Är Belsassars ideal också vårt ideal? Kläder, alkohol, sex, guld, makt, allt det som den här världen ärar och vill uppnå. Bibeln säger att Gud har vägt och att vi är förlätta. Alltså alla har syndat och saknar härligheten ifrån Gud. Och det enda som ger hopp i en sån situation, det är evangelium. Evangelium att Gud har älskat världen, också alla Belsassar som är där ute. Han har älskat världen så mycket att han har gett sin egen son till lösen för våra synder. Vår egen rättfärdighet kan aldrig få den här vågen i balans. Men sonens rättfärdighet är det enda som står sig mot Guds standard. Vi är friköpta inte med guld och silver utan med det dyrbara blodet ifrån Guds lamm. Och han dog för våra synder. Du kan ta alla världens synder på den ena sidan av vågskålen och Guds sons dyrbara blod på den andra. Och vi kan med 100% säkerhet säga åt vilket håll vågen faller. Det är evangelium. Att om vi kastar oss i frälsarens armar och erkänner honom som vår Herre, så är vi förlossade, befriade ifrån vår synd. Det fanns hopp för Nebukadnessar då han omvände sig. Det hade funnits hopp för Belsassar om han inte hade förhärdat sitt hjärta så grundligt. Och det finns hopp för dig och mig. Och det hoppet, det heter Jesus Kristus. Det är den enda som är väg på alla vågar och inte funnen för lätt. De fann inte synd i honom. Han är vår frälsare och vårt exempel. Amen. Det var allt jag hade för den här gången. Nästa gång så ska vi läsa Daniels 6:e kapitel om Daniel i lejongropen. Välkänd historia. Och det kan hända att det inte ska ta så väldigt lång tid som att gå igenom det kapitlet som de tidigare kapitlen. Inte minst för att jag har haft ett rådprogram om den texten tidigare. Om du vill hitta den så heter den Vem är i lejongropen? Du kan leta upp den på maranata.se eller i din podcast-app. Men vi får se hur lång tid det tar. Väl mött nästa vecka. Vi ska avsluta med att lyssna på sången Höj en jubel till Herren alla länder. Vill du komma i kontakt med Maranata så gör du det enklast via e-post info@maranata.se eller telefon 070 201 60 20. Höj en jubel till Herren. Let's go.